Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ekroth skickar långt på Edvardsen. Vilken mottagning av Edvardsen som driver bollen in mot straffområdet och skjuter i mål! Victor Edvardsen! Vad är det för mål han gör?
Björgården och sen avslutar Edvardsen! Han gör det i mål! Han gör det i mål! Vad är det för mål av Victor Edvardsen? Vad är det för mål av Victor Edvardsen?
Victor Edvardsens karriärsbana har minst sagt varit krokig. Efter att ha ratats av IFK Göteborg som ung, det spelade både svenska division 3 och den norska tredje divisionen. Fick det att lossna rejält i Degerfors och därefter blev värvade till ett guldsatsande Djurgården. Efter debutsäsongen i Stockholmslaget blev Edvardsen uttagen till svenska landslagets januari-turné. Podden berättar anfallaren om att han efter den resan gjort nu även drömmer om att ta en ordinarie plats i Jan Anderssons landslag.
Jo, det är ju så. Jag trodde inte det här 2018 när jag spelade division 2 i Karlstad att idag skulle jag sitta med landslagströjan på mig, så att det är klart, så länge du får spela och man utvecklas och har speciellt tränare som tror på en, så är ingenting omöjligt.
Edvardsen talar även om sin debutsäsong i Djurgården, att han genom en mer fokuserad försäsong ska ta ytterligare kliv under 2023.
Jag tycker jag har minst två växlar till i mig. Jag har mycket fotboll i mig, jag har mycket som ska ut. Sen så, som våra fystränare brukar säga, jag har en bra motor. Det är bara att spetsa till den och låta den flyta på en jämn nivå.
Vi pratar naturligtvis om den stämpel Edvardsen fick på sig som stökig under sin tidiga karriär. Om spelproblemen som ledde till att han övervägde att ta sitt eget liv.
Jag var väldigt djupt ner i skiten och lyckades ta mig ur det. Och efter det har, när man har bara fotbollen att tänka på sen och lite som en räddning, så har jag också insett hur bra det har gått och hur stora kliv jag tagit under bara några år. Men det var en tuff period och på något sätt är jag ändå glad att det har varit så som det har varit, för att det har stärkt mig som människa.
Båden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om drömmålet mot Apoel som tog Djurgården till ett gruppspel i Europa och att han nu hoppas på att möta de största lagen i åttondelen. Vi talar om hur det är att vara en spelare som väcker mycket känslor och att också kunna bjuda på sig själv. Och vi talar om relationen till IFK Göteborg och besvikelsen över att aldrig riktigt fått chansen under tiden i Blåvitt. Och så talar vi om varför engelska Championship kan vara en framtida drömdestination. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
26.
Bo?
Stockholm.
Familj?
Flickvän och hund.
Utbildning?
Ingen.
Lön?
Ingen kommentar.
Vad kör du?
Audi.
Vad läser du?
Ingenting.
Vad tittar du på?
Fotboll och serier.
Vad lyssnar du på?
Lite blandning.
Vad spelar du på?
Dator.
Vad är det främsta du vunnit i fotbollens värld?
Oj, det är nog när vi gick upp med dig först i Allsvenskan från Superettan.
Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig?
Marcus Berg.
Vilken spelare är den tuffaste du mött?
Sam Larsson.
Vilken regel vill du ändra på i fotboll?
VAR.
Du vill inte ha VAR helt enkelt?
Nej.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Zlatan.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Man United. Höll på dem sen Beckham spelade där.
Vad skulle du klassa som den häftigaste upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Nej, men då lyckas hålla Degerfors kvar i Allsvenskan. Var riktigt mäktigt efter 24-25 år i Superettan och lägre divisioner.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Det är nog min högerdag, ja.
Hur ofta kollar du YouTube och hittar något gammalt mål för att komma på bra humör?
Ja, det händer ofta.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det?
Advokat.
Hur är du som bilförare?
Topp 1 i Sverige, tror jag.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag ljuger aldrig längre.
Vilket köp ångrar du?
Nej, inget så.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Hemkunskap.
Vad gör du om du vill unna dig något? Lyxa till, vad gör du då?
Nej, men försöka resa eller gå på spa eller något sånt där.
När var du riktigt lycklig senast?
Idag.
Varför det?
Nej, men jag tar vardagen som den är och dag för dag. Man vet aldrig vad som händer imorgon. Så att, försöka vara så lycklig som jag bara kan vara idag.
Vi sitter ju här på det svenska spelarhotellet i Algarve där landslaget är. Hur är det att vara här?
Det är otroligt roligt. Spännande och en ny utmaning som man aldrig har varit med om.
Ni är ju massa spelare, mest från allsvenskan. Jag menar, som ni tampas ju med varandra under säsong och det kan vara rätt hetsigt. Men ni verkar ha otroligt bra stämning här.
Ja, det är svinroligt. Alla gör av samma anledning att man är bra fotbollsspelare. Så att det är kul att lära känna personen också, inte bara spelaren. Så att man har klickat med några lite extra sådär.
Vilka är det du klickar med?
Nej, men Jakob, Ondrejka, Alexander Bernhardsson och Boman där som var i Varberg till Elfsborg. Vi hänger där en del och även Djurgårdsgrabbarna såklart. Sen så snackar man ju med alla så, men främst dem.
Vad har överraskat dig att när du har träffat Jan Andersson och Peter Wettergren på detta sätt?
Nej, men att de är otroligt tydliga med hur de vill att vi ska spela fotboll och DNA i det svenska landslaget. De bitarna får man inte riktigt veta om man inte är här. Så det är väldigt nytt och spännande.
Vad betyder det för dig att sitta just som du gör nu i en blågul dräkt med det svenska emblemet på bröstet?
Otroligt hedrande såklart. Man är född och uppvuxen i Sverige och delar någonstans det alla drömmer om. Oavsett om du spelar fotboll eller handboll så vill man ju nå ett landslag och representera det land man kommer.
Har du några, när du växte upp, några landslagsminnen som sticker ut där du känner att wow?
Ja, inte så kanske, men jag tycker ju, var det 2018 VM senast där, så var ju Sverige riktigt bra och gick långt. Plus att det var otroligt bra väder i Sverige också, så att det är nog mitt starkaste minne.
När Peter Wettergren ringde dig efter ett återbud, du blev ju först egentligen ratad då 2021 när den turnén blev sen inställd och sen nu 2022. När Peter Wettergren ringde, vad kände du då?
Nej, men en stolthet och det var 100% från min sida att jag ville hänga med och visa upp den bästa versionen av mig själv.
Hur ont gjorde du när du inte kom med från början?
Nej, men jag hade inte några jättestora förhoppningar så sett. Jag visste att jag hade gjort två bra säsonger bakom mig. Jag hade gjort poäng och varit en stor del i framgången i Europa. Så att det är klart att man var lite besviken så, men samtidigt så är det en ny dag, det är nya möjligheter och det är fokus på andra grejer.
Vad känner du att du vill visa upp när du är här?
Nej, men att jag är en bra fotbollsspelare och framförallt att de lär känna vem jag är vid sidan av. Man kan få olika uppfattningar om en person när man bara kollar på planen och sådär. Och för mig är det två helt olika personligheter på plan och utanför plan. Så att det är det jag vill att de ska specifikt se.
Har du haft något snack med Janne Andersson om det som varit? Jag menar, det är ju lätt att man kanske säger något i besvikelse och så. Har du...
Nej, vi snackade lite innan träningen idag, bara rent allmänt, och att han är jävligt glad att jag är här. Och jag är otroligt glad att få vara här och att det är kul att jobba med varandra. Och han tycker att jag har två kanonbra säsonger och sådär. Så att för mig är det bara att komma hit och som sagt bara köra på.
Går du att tro på det riktiga landslaget?
Det är klart. Nu har man ju ändå nått en milstolpe, man får den här chansen. Gör det bra i Allsvenskan och även kanske gå utomlands och gör det bra, så öppnas ju dörren upp lättare, tror jag.
Det är ju ingen hemlighet att din karriär gått lite upp och ner. Är det därför lite enklare för dig att faktiskt tro att ja, det är möjligt? Jag menar, jag har gått från Karlstad i Division 2 till liksom Europa Conference League och allt, och ny landslag.
Jo, det är ju så. Jag trodde inte det här 2018 när jag spelade Division 2 i Karlstad att idag skulle jag sitta med landslagströjan på mig. Så att det är klart, så länge du får spela och man utvecklas och har speciellt tränare som tror på en, så är ingenting omöjligt. Och det är ett kvitto på inte bara mig, även Aziz Elmani var ju likadan och spelade där därefter. Så att det är bara att tugga på.
Du sa ju häromdagen när vi träffades att du hade sett om säsongens alla matcher. Mm. Det låter lite plågsamt. Var det det?
Nej. Vissa matcher var det. Vissa matcher var det lärorikt och kul. Det är klart att man tycker det är roligt att kolla när man vet att man har gjort en bra match. Sen så har jag blivit lite detaljnörd i vissa delar i spelet som jag vill utveckla, och då måste man tråkigt nog kolla igenom dem igen.
Hur lång tid tog det?
Nej, jag kollade 3 matcher om dagen, så att det, ja, det, vad är det? 5 timmar om dagen kanske, så att det är inte så någon fara i det.
Vad såg du?
Mycket bra och en del dåligt också, så att, och bra prestationer.
Vad var det som var bra?
Nej, men mer det personliga eller? Ja. Nej, men det är ändå att man skapar så mycket man gör. Man är delaktig mer än vad man kanske tror. Sen så är jag ju otroligt självkritisk, så att jag ser ju mer misstag än man gör än det positiva.
Ja, vad är det du kan vässa?
Nej, med boxspelet. Blir ännu bättre i boxen med löpningar, lite med huvudspelet. Sen även det felvända spelet emellanåt när man vet att en back kommer, och vara lite extra orienterad. Det är framförallt de grejerna.
Hur tar man det som man ser där och tänker på att ja, men det borde jag slipa? Hur tar man det sen till träning och till match? Det låter kanske enkelt, men det borde vara lite knepigt kanske.
Jo, både och. Men jag tror, jag satt ju med Kim nu efter säsongen.
Alltså Kim Bergsvall, Djurgårdens tränare.
Ja, och gick igenom både bra och dåliga saker. Och då lyfte vi de här grejerna. Och då efter det mötet så började jag kolla om alla matcher. Och då får man ett helt annat perspektiv på matchen och på sig själv som spelare. Och där var vi ganska överens. Och jag tror nu när jag kommer tillbaka så kommer vi vara extra tydliga med när man ska träna extra och sånt, att man sätter de detaljerna och ändå börjar någonstans.
37 poäng på 2 allsvenska säsonger är ju ändå starkt. Vad känner du? Hur mycket mer i dig har du?
Nej, men jag tycker jag minst 2 växlar till i mig. Jag har mycket fotboll i mig. Jag har mycket som ska ut. Sen så, som våra fystränare brukar säga, jag har en bra motor. Det är bara att spetsa till den och låta den flyta på en jämn nivå. Det är mer det jag vill hitta nu.
Har du några spelare som är förebilder som du tittar på för att inspireras? Så skulle jag vilja spela, eller så skulle jag vilja göra?
Nej, jag gillar inte jämföra mig så, men alltså Tobias Hussein, han var ju en djupledsgående anfallare också, så att han är ju egentligen ett praktiskt exempel. Han har varit uppvuxen i Göteborg, spelat i Djurgården, och det är en spelare som jag när jag var ungdomsspelare i Blåvitt följde en del. Så att det är av honom jag försöker kolla gamla klipp och sånt, men samtidigt så är ju fotbollen utvecklas hela tiden, så det är ju, man får ju försöka hitta sin egna grej.
Fotboll idag är ju så mycket dels mental träning, men det är också kostsömn och sådana saker. Hur mycket tid och kraft lägger du på det?
Inte jättemycket. Det är nog första försäsongen och vintern där jag går in och är 100% fokuserad i det jag gör i sömn, mat, träning, allt sånt där.
Så varför har du inte gjort det tidigare?
Jag vet inte. Jag tror när resan har gått så pass fort som den gör, så har man tagit små saker och utvecklat dem. Nu tycker jag att jag har utvecklat dem, och nu har jag kunnat fokusera mer på små detaljerna i sömn och kosten och träningen, hur mycket det nog betyder för en.
Ja, känner du att det gör en skillnad? För ibland så måste man ju få den motivationen att man känner att jag ändrar någonting och det har effekt. Känner du effekten?
Ja, alltså jag toktränade ju när jag var utomlands i Thailand. När jag egentligen ska ha semester tränade jag nästan 2 gånger per dag. För att vara så förberedd som möjligt inför när vi skulle starta upp med Djurgården. Då visste jag inte att jag skulle komma hit. Men när jag väl fick beskedet, jag visste att vi skulle ha 4 träningar med Djurgården innan vi skulle åka, då kände jag att kroppen mår bra och att jag känner mig i fas.
Just att träna lite kampsport och så som du gjorde, vad är det som man kan ha nytta av som fotbollsspelare?
Nej, men en helt annan träning. Mer uthållsträning. Alltså det är slag och det är sparkar och det är liksom allt möjligt, och du bara kör på i från 1,5 timmar till 2 timmar liksom.
Har du känt dig starkare någonsin?
Nej, jag känner mig väldigt stark nu. Och det fick jag kvitto på när vi körde All Outs, heter den, som vi brukar göra i Djurgården. Där våran fystränare sa att det jag ligger på just nu ska man ligga på under säsong. Så att det är ju ett kvitto på att man har gjort något bra.
Är du rädd att du är för tidigt igång eller?
Nej, det här kommer bara stärka självförtroendet tror jag. Ännu mer att få komma iväg så.
Just att man förbättrar sig själv är ju en sak, men samtidigt ska man göra det ihop med laget. Hur får man ihop den delen?
Nej, men det är, jag tror ju på det här att man är rak och ärlig. Man säger vad man tycker. Det är samma att gå igenom videoklipp från förra året som man kan utveckla nu. Att man har höga krav. Om man ska ta många exempel, jag vet att han vill slå bollen där, men då gäller det för mig att gå där och lita på att spelaren gör det som man ändå tränar på.
Ja, det är Mange Eriksson då. Alltså, hur mycket har ni högt i tak i Djurgården?
Ja, jag tror det är därför våran grupp har sån harmoni. Och vi spenderar otroligt mycket tid, speciellt slutet på förra året med Europamatcherna och gruppspel där. Och då har man tid att snacka, och jag tror har man en bra kemi utanför plan så hjälper det till väldigt stor nytta på planen med.
Det har ju framkommit många Eriksson drog ihop någon sittning och så. Vad betyder det att göra grejer vid sidan av plan?
Nej, men det är kul såklart. Ofta så åker ju folk hem till sina familjer och man kanske inte umgås så jättemycket vid sidan av, så att man får hitta på grejer tillsammans och ändå lära känna personen också. Jag tror det är väldigt viktigt att man gör sådana grejer, och under året har vi gjort det med Djurgården. Man har varit ute någon gång och så har man varit hemma hos Mange och käkat mat och gjort femkamp och sådär. Så att en variation där tror jag bara stärker gruppen.
Vad har Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand betytt för dig som tränare?
Nej, men jättemycket. Redan från början så har de trott på mig och gett mig råd i vad jag behöver för att bli ännu bättre. Och att jag får spela, och även fast man kanske har gjort en mindre bra prestation och kanske inte gjort mål, så har jag fått starta ändå. Och de har varit väldigt måna om min kropp när det blev tajt matchschema, att även fast jag kanske vill spela 90 minuter så har de plockat mig i 60 eller 65 för att inte ta skada på kroppen och sådär. Så att de betyder mycket för mig.
Vill du säga att Bosse Andersson förlänger mig då?
Ja, 100%. Det är 2 otroligt bra tränare som är rak och tydliga med allt de vill. Så att, och jag är också sån så att jag gillar när det är raka rör.
Bosse Andersson har ju varit ute och värvat en del från Mjällby, från Kalmar, bara en del kvalitetsspelare. Hur känner du att ni är rustade?
Nej, men jag sa det igår i en intervju att jag tycker vi har vi ligger i framkant av alla allsvenska lag. Vi har tappat Banda, Holmberg, Kalle Holmberg och Vasiotin. Det är de tre vi har tappat just nu. Sen kan det kanske droppa av någon mer, men stommen är kvar. Vi har fått in tre allsvenska bra spelare och tre unga bra lovande grabbar. Så att det ska bli roligt att få komma tillbaka sen och se spelarna i våra miljö.
Ni har ju den här Europa Conference League-slutspelet. Hur taggad är du inför det?
Nej, men jätteroligt såklart. Dels att vi är åttondelsfinal och vi kan få stora lag i stora ligor. West Ham, Lazio och sådana lag. Så att det är inte lag man möter varje dag.
Vad vill man ha? Vill man ha ett sånt stormöte eller vill man ha ett kanske lite sportsligare överkomligt motstånd?
Om jag ska prata för mig själv så vill jag ha ett bra motstånd. West Ham eller Lazio, ska man någonstans gå hela vägen och man ska tro på det så måste de här lagen ut ändå. Så.
Hur gillar du att spela Europa-matcherna? För de skiljer ju sig ändå lite från allsvenskan.
Ja, men det är otroligt roligt. Det går mycket fortare. Man får en erfarenhet som man kan ta med sig in i allsvenskan i tempo. Och att huvudet måste gå runt hela tiden för att skapa sig tid och chanser. Så att otroligt kul att få uppleva de matcherna.
Inte sällan lite hetsigt på bortaplan, vilket ni upplevt både i Kroatien och mot Apoel och så. Hur tar du det?
Nej, men om man ska ta Reika, det där var det, exempel Joel blev utsatt, vilket inte
Jodan
är okej.
Jodan såg jag, rasism.
Ja, vilket absolut inte är okej. Men vi visade på plan att vi är ett bra fotbollslag och vinna den matchen. Men Apoel, det hatet som var när vi kom ut redan från uppvärmningen var liksom, det var extremt.
Blev du rädd?
Nej, inte rädd kanske, men det var lite obehag. Det var en hel arena som var helt full och liksom det var verkligen så här vi mot dem. Och man blev inte rädd, men man tänkte vad ska det här leda till?
Vad var känslan när ni klarade av på en?
Nej, riktigt kul såklart. Att vi lyckas efter 20 darriga minuter från i första halvlek, så att vi lyckas reda ut det och ändå ha ett otroligt lugn i halvlek, visar också på våran grupp och vilka fantastiska fotbollsspelare vi ändå är.
Och i första matchen mot Apoel gjorde du ett mål som man trodde man bara gör möjligtvis en gång på sin karriär. Du har både gjort det mot Djurgården och för Djurgården, en gång för Degerfors. Ser du sånt?
Nej, men jag tror man har man lite koll på hur målvakter tränar under träningen sånt, så ska de ju ha en position som är utanför eller runt halvmånen, och tappa mot sådana bollen runt mittcirkeln och du får en ganska bra första touch och du orienterar framåt, så har du en chans om man får en bra träff att göra mål, och de sekvenserna går jävligt fort, så att jag har hunnit se och så har jag bara dratt den egentligen på vinst och förlust och lyckats två gånger.
Vad är känslan?
Ja, otroligt kul. Apoel-matchen var ju helt enormt. Den, typ, man fick ju som en käftsmäll för att det var sånt jävla jubel. Och bara få springa och ta emot det är otroligt häftigt.
Om du ser på 2023, vad är målet för Djurgården? Är det SM-guldet?
Ja, det är klart vi ska. Vi brukar ta en match i taget, brukar vi snacka om klyschigt, men det är så vi pratar, och vinner du fotbollsmatcher, ju mer matcher du vinner desto högre upp kommer du sluta. Så att vi har röstat för att vi ska klara av båda delarna, både Europa och allsvenskan, så att jag hoppas att vi ska kunna dra det längsta strået.
Efter din första succéssäsong i Degerfors i allsvenskan så blev det ju Djurgården. Vad känner du i efterhand? Vad blev rätt med det valet?
Nej, med allting egentligen. Helheten. Både på och utanför plan. Jag hade kunnat gå till till ganska bra länder. Jag kunde gå till länder där jag tjänar bra pengar. Men
vad var det för länder? Alltså...
Nej, men jag kunde gå till Qatar, Saudi. Kunde gå till Ryssland och även andra länder där. Men kände att det... Dels att det var för tidigt, att jag inte var där rent fotbollsmässigt. Och att jag ville ha större utmaningar och ändå se vart min fotboll kan leda. Därav valde jag Djurgården. Och då var Kim och Tolle helt perfekt i deras sätt att vara tränare. Att de ville ändå utveckla fotbollsspelare och ett lag. Så att det var inga konstigheter.
På våren var jag AIK nära, de ville köpa loss det från Degerfors. Och vilka var aktuella sen på hösten då när du valde Djurgården?
Oj, man ska lätt sitta och nämna så. Men det var lag från Turkiet och som jag sa Ryssland, Saudi, Qatar.
Men inga allsvenska andra?
Nej, var det inte. Det var något... Norsk lag som var på tapeten där jag blåste av det ganska fort, för jag ville till Djurgården till slut och det kändes rätt och då blåste vi av allt det andra ganska fort.
Kontrakt till 2025, vad talar för du kvar hela denna säsongen?
Oj, nej men det är att fortsätta och utvecklas och vara med på resan som ändå har startat. Vi går in i Europa nu, åttondel, vi kommer att playoff och hela den biten under sommaren och det också. Och även få vinna ett SM-guld väger ju väldigt tungt. Samtidigt så har ju alla en dröm att gå ut någon gång och testa sina vingar. Och jag tror alla ändå förstår att man har de drömmarna med.
Hur går diskussionerna med Bosse Andersson, sportchefen?
Nej, men det har varit ganska lugnt nu. Jag vet att det har varit... en del intressen. Jag pratar med mina agenter och jag vet vad som finns. Sen så har jag följt fokus på det jag ska göra. Dels nu här med landslaget och även sen när jag kommer tillbaka. Vad som kommer upp eller vad som händer, det får man ju se.
Vad är din dröm?
Ja, det är ju, om jag ska vara helt ärlig så är det att gå till England. Om det är Premier League, det är ju ganska stort att gå från Allsvenskan dit. Men Championship... gå till ett lag där hade varit otroligt häftigt att få spela den fotbollen.
Tror du att du hade passat in i Championship?
Jo, det tror jag ändå. Jag kan ändå spela båda sätt att spela. Alltså, gammeldags och nytänk. Jag kan kombinera, jag kan gå i djupled. Jag kan de ganska simpla grejerna. Så att jag tror det har nog inte varit några konstigheter.
Är det den fotbollen du har... kollat mycket på, du sa ju fakta utan du höll på Manchester United under Beckham-tiden. Så är det det som är liksom den stora fotbollen för dig?
Ja, England framförallt. Jag följer ju England och Premier League. Ja, jag kollar ju nästan alla United-matcher. Så att det är en fotboll och en miljö som hade passat mig ganska bra, tror jag.
Du är ju en spelare som väcker känslor. Hur är det ibland att komma in på plan i ett derby i Stockholm eller så?
Men jag tror det har varit större än vad man förväntar sig, tror jag. Efter första derbyt på Friends där mot AIK så tror jag kände att även fast man att jag är positiv där, man säger vad man tycker, så ska man nog bara hålla lite låg nivå inför de matcherna och prata efter istället för att kanske prata innan. Och även visa på planen att man vill vinna istället för att säga det. Så det är de lärningsmomenten jag har tagit, att hela tiden visa på plan istället för att kanske snacka.
Ja, jag frågade dig förra våren om du ville göra en podd och du sa att du ville avvakta. Jag var bara ute efter rubriker som inga andra journalister då. Men ändå är min känsla att du gillar lite rubriker. Jag menar, du dyker upp i alla möjliga sammanhang. Du måste ju ändå ha en dragning till det.
Jo, lite kanske, men samtidigt så tror jag att vissa saker bara händer och är man frispråkig och man säger vad man tycker, man gillar att bjuda på sig själv, då kommer de sakerna upp och folk gillar att nappa på det. Jag har inga problem med det så sätt. Sen så kan jag ju tycka ibland att vissa saker vinklas lite fel som kan ta skada, men typ när man hamnar på någon TikTok med någon artist och det blir en stor grej, det tycker jag bara är roligt. Sen tycker folk att det är skämmigt eller si och så, du får stå för dem.
Hur är det någon som har synpunkter i laget eller Bosse Andersson eller agent? Är det någon som tycker att men ligger lite lågt just med apropå derby och sådana saker?
Nej, men dela mer Ibland kan det ju bli så såklart om man hela tiden agerar utåt på ett visst sätt. Där tycker jag ändå jag blir bättre med tiden och lärt mig media på ett annat sätt, hur man ska prata och dels för min egna skull att kanske man blir lätt utsatt både, ja, med att den här bilden av mig kanske inte är så som jag är i verkligheten, och det är mer den versionen jag vill få fram om mig själv, att jag är en bra kille även fast man kan säga vad man tycker.
Får du höra på plan? Ibland kan man ju tänka sig att om man är lite frispråkig och genererar mycket rubriker, kanske man får höra det på plan för att de vill psyka en. Är det så?
Nej, både och. Jag tror inte man tänker på det så mycket när man är i stunden sätta så. Så att, nej, inte jättemycket så. Det är mer efter. Det kan komma någon känga sådär, men det har inga problem med så länge man fortsätter att prestera, så kan man ju någon gång få ge tillbaka kanske.
Ja, och jag tyckte ändå du var stor som kunde garva åt det när Milosevic pratade om kung i byn, bonde i storstan. Har du den självdistansen?
Ja, det är klart. Jag tror att det tog någon vecka eller två veckor efter så filmade en kompis till mig när jag och en annan kompis gick från ett spa med en fattig bonddräng som jag la ut. Så att jag garvade ju bara åt det och något positivt av det istället för att tycka synd om mig själv.
Blir det aldrig att du får ångest liksom, ah, nu gick jag för långt eller nu sa jag lite för mycket eller?
Jo, det är klart man kan tycka så. Jag har en farsa som inte annat tycker att jag ska ligga lågt ibland och när man kan kanske vara för frispråkig, då det kan sätta käppar i hjulet för en själv. Men där tycker jag, som sagt, som jag sa, jag tycker jag blir bättre och man lär känna sig själv på ett annat sätt.
Om du säger att det kan sätta käppar i hjulet, vad kan det sätta för käppar i hjulet? Menar du att det skulle kunna påverka chanser till exempel i landslaget eller andra grejer?
Ja, men det är ju en sak. Att man kan framstå så att man har jordens attityd om man kanske inte har det. Och som jag sa så är jag ju två helt olika personer på plan som utanför. Så att jag tror alla mina vänner håller med om de lyssnar i det jag säger.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ledningen på bortaplan mot Örebro, och det är målkungen i brukslaget Viktor Edvardsen som man bara fortsätter att bli imponerad av.
Med sina 14 mål har Viktor Edvardsen gjort stor succé för det i första allsvenskan. Men hans resa till den framgången har varit långt ifrån spikrak.
Viktor Edvardsen beskriver att han levde i ett mörker, ljög för vänner och familj och hade skulder på som mest omkring 150 000 kronor.
Du har ju varit väldigt modig också. Jag menar, du var tidig att prata i KT-kuriren om ditt spelmissbruk. Hur resonerar du kring det? Det är ju ändå liksom att blotta sig så.
Nej, men det är ändå en stor del som har varit i mitt liv. Och hur mycket det kan påverka en person i det, i det negativa. Jag var väldigt djupt ner i skiten och lyckades ta mig ur det. Och efter det har, när man har bara fotbollen att tänka på sen och lite som en räddning, så har jag också insett hur bra det har gått och hur stora kliv jag tagit under bara några år. Men det var en tuff period och på något sätt är jag ändå glad att det har varit så som det har varit. För att det har stärkt mig som människa och framförallt mitt pannben.
Hur trillade du dit?
Nej, men man börjar ju när man är ung och när föräldrarna är och handlar eller vad det nu är, om man tjänar sina första pengar och kanske man har någon annan som har bettat eller gått på kasino eller vad det är, så bara när man är med på den vågen. Och sen så när man är 18, 19, 20 så kanske man bara ser siffror och bara kolla idag, ingen använder ju kontanter idag. Då ser du bara siffror på ditt konto eller på ett spelkonto, så inser man ju inte hur mycket pengar det är.
Vad spelar du på?
Nej, idag spelar jag nästan ingenting. Jag spelar någon gång ibland med en kompis, om det är typ Stryktipset eller trav någon gång, så där kan jag tycka är kul, men annars försöker jag hålla det helt borta.
När du spelade mycket, vad spelade du då på?
Ja, det var allt. Fotboll, låtsashästar på olika sidor, det var kasino, det var poker, det var allt möjligt.
Vet du hur mycket du förlorade?
Nej, inte så, men jag tror lätt att jag kanske minst en halv miljon, en miljon.
Om du ser idag liksom, där sporten är så nära spelbolag, jag menar, du har ju väl en Svenska Spellogga mitt på magen när jag tittar på det, och det är Unibet på. Hur ser du på det, fotbollens liksom nära samröre, samtidigt som de här problemen finns?
Ja, de gör ju mycket gott också i ungdomsverksamheter, och nu kan inte så jätteinsats i mycket pengar de ändå går in med och sånt, men det är någonting föreningarna behöver, och då är det så. Sen så kanske de inte uppmuntrar oss att spela de här bolagen, utan att det är en sponsor.
Ser du ändå på att man behöver undervisa unga? Jag menar, du var ju superlovande och spelade i Blåvitt och fastnar i det här. Jag menar, det är ju många idag som elitspelare också som ju blir av med allt de äger och har på något sätt. Jag menar, det finns ju många som har trätt fram. Hur kan man liksom ta ett ansvar och undervisa er som kommer upp så att ni ska förstå det här? Eller går det ens?
Ja, det tror jag. Jag tror att man... Det är klart, när man är i det så är det inte så roligt att gå och snacka med en psykolog som jag gjorde, exempel. Eller att man är ärlig mot sin omgivning och framförallt sina vänner och familj. Jag tror att det är väldigt svårt att våga blotta sig själv. Men jag tror, inser man det och man vågar ta det klivet, då har man mycket vunnit. Samtidigt så tycker jag att vi som har trillat hit och har dratt oss ur det och ändå kanske kan föreläsa om det, men det tar ju också tid och att man ska göra det. Men det är klart, jag håller med dig där att man borde lyfta det lite mer kanske.
Hur, om du då har blivit av med det, hur vågar du spela lite grann så att säga, att med rädsla att man ändå skulle trilla dit igen?
Nej, men jag har otroligt bra koll på min ekonomi då. Jag har haft en flickvän som har hjälpt mig kopiöst mycket, som är bra med pengar. Sen så är det klart att jag försöker lägga in så mycket pengar i min lägenhet som möjligt. Jag köpte en lägenhet när jag kom till Djurgården. Jag försöker lägga in så mycket som möjligt i den.
Du var ju till och med öppen, jag vet när du träffade Erik Niva och även andra, om att du ville ta livet av dig. Var det så illa för dig att du ville avsluta ditt liv?
Jo, men det var så. Det var inget jag bara sa, utan det var så illa. Och jag tror att när man är i det och du har liksom ingen räddning, då tänker man ju bara på ett slut. Eller man tänker på att man kanske ville testa det, eller man ville testa det för att det skulle gå snabbare och sådana grejer. Så att det var så illa, men jag berättade också att jag fick ett samtal då som gjorde att hela vändningen blev räddad. Och jag fick en hjälp från Daniel Pettersson som sportchef i Karlstad fotboll, som har hjälpt mig otroligt mycket.
Var det han som fick dig på gav dig rätt verktyg och hjälpte dig till att komma i kontakt med andra personer och så du kunde få hjälp.
Ja, han var en stor del i den hjälpen. Han hjälpte mig att komma på banan, hjälpte mig att träffa någon. Och ja, han vet det. Jag säger till han varje gång jag träffar han hur mycket jag har han att tacka. Dels fotbollsmässigt men även det privata.
Ja, för där kommer du igång fotbollsmässigt också. Hur var det att gå från att vara liksom väldigt lovande talang i Blåvitt som du fick lämna och sen liksom halka runt lite Norge, Stenungsund och det var, hur kunde du ha tron?
Nej, men jag tror när man har varit i framförallt en stor klubb, man är bland de bästa ungdomarna i hela Sverige och så snubblar man på målsnöret och man har en viss approach när man är i de klubbarna att man kanske är bättre än vad man är. Man har aldrig spelat seniorfotboll. Du vet inte vad det innebär. Och just det, i det fallet när jag var i Blåvitt var det mer att de inte satsade jättemycket på ungdomar. Så som de gör idag. Jag snackade med Bångsbo häromdagen om det att både han och Kanail där att de fick starta från ingenstans hade aldrig hänt på min tid. Så att jag tycker det är otroligt kul hur de utvecklar ungdomar idag och ser vad de gör där borta och tycker det är kul för ja, som Bångsbo nu då. Att han får spela och gör det otroligt bra.
Men just att du tar den här långa vägen och du, det är ju till och med så att du lägger av med fotbollen ett tag. Vad fick dig ändå att komma tillbaka?
Nej, men det var att Karlstad hörde av sig och frågade om jag ville komma dit och se hur de har det. Jag hade ju mött dem när jag var i Stenungsund. Visste att de satsade många år, hade mycket pengar i Division 2. Så att sen jag var där första gången och såg hur allt fungerade så kritade jag på samma dag och så gick flyttlasset en vecka senare. Och efter det var jag ju fast i Värmland i 4 år. Så att,
vad betyder Degerfors för dig?
Ja, men också jättemycket. De hade också hört att man hade varit stökig och man hade spelproblem och man hade det. Så att de var ju också lite oroliga i början. Men sen dag ett, jag träffade Werner, Andreas Holmberg och Tobias Solberg så klickade vi. Och idag är vi goda vänner och daglig, inte daglig kontakt, men vi hörs av emellanåt, framförallt jag och Werner. Så att de tre framförallt har betytt jättemycket.
Var det viktigt för dig att kunna på något sätt starta om i lite lugnare miljö, kanske med lite mindre tryck?
Jo, men så var det. Jag tror det bästa för mig var att flytta från Göteborg. Dra bort gamla polare, skaffa nya polare. Alla mina främsta vänner idag, även fast jag har en liten krets i Göteborg där som är mina nära vänner, så har jag mycket bästa vänner i Karlstad och i Värmland. Så att när jag bara skjutade bort det gamla och så fick man ändå en ny start, då sa det bara pang.
Är det extra skönt att du inte bara var med och hjälpte Degerfors upp i Allsvenskan, ni hängde kvar och dessutom lämnade du en hel del pengar till dem i och med att Djurgården köpte loss dig? Är det skönt kvitto?
Ja, självklart. Man gick ändå från, man var ingenting, de var lite skraja för att ta in mig, till att jag blev deras bästa spelare egentligen över 2 säsonger. Tog upp dem till Allsvenskan, höll kvar dem i Allsvenskan med de poängen jag gjorde. Jag blev den dyraste försäljningen någonsin. De har någon klausul nu om jag skulle gå vidare utomlands och så vidare. Så det är klart att jag satt avtryck där och jag tror de uppskattar det lika mycket som jag uppskattar det jag fått av dem.
Hur är det att vara en spelare, eller har varit en spelare där folk har just varit lite rädda? Ska vi ta in honom med tanke på det? Har du kämpat mycket mot den stämpeln?
Jo, men det har jag. Och det vände någonstans till det positiva när Bosse ringde och sa att de ville ha mig, att de ville att jag skulle komma upp till Stockholm och träffa dem. Då vände det, då kände jag att nu är man ändå, ja, jag skulle fylla 26, jag har gått igenom otroligt mycket. Men att få det beskedet att en annan stor allsvensk klubb ser det man gör, ser den personen man är, betyder skitmycket för mig. de sa redan från början, Kim och Tolle, Bosse, att du ska vara den personen du är. Vi vill inte ändra något, vi ska ge dig bara råd på vägen. Och så stegrar vi därifrån. Så att, ja, och nu är man här.
Det är ju ingen hemlighet, du, jag menar, du har ju haft en lång relation med IFK Göteborg. Du har varit allt från bollkalle plus framgångsrikt dubbla SM-guld med U19 och liknande. Hur är relationen med Blåvitt idag?
Ja, hur är den? Klubben har jag ingen relation till. Ja, jag känner Stare lite så. Och Håkan Mild gick jag med. Vill jag gå med varje gång när jag var maskott. Han var ändå kapten i IFK Göteborg. Alla ville gå med honom. Så att, jag har stor respekt för de två. Sen har jag alla mina närmsta vänner där nere är ju blåvittare i stort sett. Min bror följer Blåvitt slaviskt. Det är klart mina föräldrar också gör det, men så när vi mötte Blåvitt på Tele 2, då stod min brorsa i Blåvittklacken och sådär. Så att jag är uppvuxen i en Blåvitt-familj. Jag spelar för Djurgården och där måste man kunna. Det är ett jobb jag gör och jag är otroligt tacksam och glad att jag är i de färgerna jag är i.
När man läser din beskrivning av IFK Göteborg så ger ju du en bild som rätt många andra faktiskt också gjort, att om man inte passar in i en speciell mall, då på något sätt blir man bortsorterad. Var det så? Liksom, det är ju Mats Gren som till slut släpper dig med 2 minuters samtal. Men var det så att om man inte passade mallen helt, då fick man inte vara?
Ja, men jag kände det så. Alla kan ju bara kolla om man går tillbaka hur mycket mål och poäng jag gjorde när jag var... vad var det, 2014 eller 2015-16 där. Gjorde otroligt mycket mål och fick aldrig chansen liksom. Och då undrar man ju, hur kan jag inte få det när andra spelare, kanske typ Dennis Hummet när han var i Malmö, han gjorde lika mycket mål, fick chansen och så vidare. Då börjar man ju undra vad det är som är fel.
Finns det något ansvar hos dig?
Det är klart det gör.
Vad gjorde du fel?
Nej, men jag hade en ännu värre attityd när jag var yngre än kanske idag, eller om du fattar mig rätt.
Jag förstår, och jag tror lyssnarna också fattar.
Ja, man är ung, man är vilsen, alltså man tränade mer än vad man var i skolan och du vet, hela den här biten. Och jag tror jag var, fast jag hade koll på mycket, så var jag vilsen i de åren. Och jag kanske gjorde grejer innan jag tänkte mig för och så vidare, så att jag tror det kan ha en stor faktor. Samtidigt som efter mitt första år i Degerfors, även förra året, så ställde vi frågan till Blåvitt om de var sugna. Gav dem möjligheten, men de sa nej, att det är passé och det är ett nytt kapitel. Så att då har jag ingen...
Du har ändå sökt dig till dem och de har inte varit intresserade.
Nej, men min agent har ställt frågan till klubben. Jag aktivt har inte gjort det, men vi har ställt... Vi pratade och vi tänkte att ja, vi ställer frågan i alla fall och ser...
Hur känns det?
Någonstans, så om jag ska vara ärlig, så känns det väldigt skönt. För att då har inte jag någon plikt gentemot dem. Jag är ingen supporter idag. Det är klart att jag tycker det är kul när det går bra för dem. Men jag har ingen plikt till den föreningen överhuvudtaget. Jag har full respekt för deras supportrar. Alla mina vänner som är där. De... Folket jag känner i olika kretsar och sådär, full respekt för alla de personerna. Men just föreningen har jag, alltså, behöver jag inte ha någon respekt för. För jag har gjort mitt. De har valt att kutta det där. Så att det är så det.
När du, redan när det var tal om AIK då, när du strejkade i Degerfors någon dag eller hur det nu var, och sen blev det ju ingenting. Men redan då blev det rätt kraftfulla reaktioner i Göteborg och så. Hur är det för dig att komma till Göteborg? Är du rädd att någon ska liksom gå på dig? Eller?
Nej, det är jag inte. Efter matchen mot Blåvitt hemma när jag gjorde 3, då var jag i Göteborg helgen efter. Det är klart att någon kan slänga något ont öga eller droppa en kommentar, men det är liksom... Jag behöver inte vara rädd för att vara där. Och det är klart, det är inte konstigt. Har man hängt i vissa kretsar när man var ung och... man är på väg till, ja, egentligen den största rivalen i Allsvenskan, så det är klart att det blossar upp sig. Och det blossar upp sig från båda hållen och så är det bara pang.
Så att om du hade varit kvar i de kretsarna och du hade varit en polare till dig som hade gjort det du gjorde, det vill säga varit på väg till AIK, då hade du reagerat likadant?
Det är klart man hade. Jag tror till och med mina föräldrar och min bror, även fast de var glada för min skull att man kanske skulle få chansen, så hade de ändå det i åtanke att tänk dig nog lite extra nu innan du gör någonting.
När du säger kretsar, vad är det för kretsar du har rört dig? För jag menar, det har ju beskrivits, det bengaler och ja, slagsmål och liknande. Hur långt ut på de flankerna har du varit i blåvitt supportarna?
Nej, inte jättelångt egentligen. Det är klart, jag har stått i klacken, i blåklacken i stort sett hela mitt liv. Och det vet alla, det är ingen hemlighet. Sen så är jag vänner med folk som står i klacken och sympatiserar blåvitt. Mer än så vill jag inte säga. Liksom.
Hur, om du ser till Djurgårdsklacken och de, hur är din relation med dem?
Väldigt bra. Jag får en otrolig kärlek varenda dag. Jag var på båda derbyna nu på hockeyn i mellandagarna och stod i Djurgårdsklacken. Och dels att jag tycker det är kul att titta hockey, men också ändå att man engagerar sig och ändå det betyder mycket för så mycket människor, bara att de får se ett ansikte. Och ja, som jag sa, den kärleken jag får av dem varje dag, överallt, på sociala medier, på Twitter, allting, det betyder skitmycket.
Hur ofta nyper du dig i armen över hur du har vänt på 5 år?
Nej, men då och då gör jag det. Samtidigt så när man är inne i det, jag brukar snacka med min mamma om det, när man väl är inne i det så hinner man inte tänka så mycket, utan det bara flyter på om man är i en utvecklingsfas hela tiden när man vill utvecklas. Och jag har även polare som påminner mig om det, men stanna 1-2 dagar och bara känna efter hur det är och över det du har gjort också, men jag vill liksom inte stanna i det, utan jag vill bara fortsätta.
Stort tack.
Tack så mycket.
Podden är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se. Eller så skriv till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.